Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag har jag, Leif Bratt, förmånen, jag hoppas att det blir det i alla fall, att träffa vår nya kommundirektör som ska få en chans att presentera sig för er kära lyssnare. Han heter Stefan Hollmark. Och Stefan då, välkommen först.
Tack.
Jag tror man ska ta lite grann i kronologisk ordning. Om man säger då så här, din bakgrund, om man säger yrkesbakgrund eller utbildning, hur duktig är du? Eller vad har du för kunskapsfack?
Jag är ju utbildad civilingenjör på KTH. Där läste jag kemiteknik. Men jag bestämde mig rätt tidigt för att jag ville utbilda mig till ekonom också. Så jag läste civilekonom efter det. I grund och botten så har jag också en kaptensutbildning i flottan.
Det är ju ett rätt brett spektrum. Jag tänkte så här, kemilinjen, då kanske kemin mellan medarbetare och dig fungerar bra?
Jag har reflekterat lite över det där med utbildningarna som jag har. Och då kommer vi tillbaka till det här med relationer med människor. Då skulle jag nog vilja säga att ledarskapsutbildningen som man fick i flottan, det är kanske den som jag använder mig mest av.
Ja. Men då ska jag tala om för dig. Min merit i det militära, det var att jag blev vald till kompaniets bästa soldat. Och jag fattade ingenting. Alltså jag var ju en medel då.
Det är bara gratulera.
Ja, och då förklarade kapten då vad det var. Och då var det hedrande, för då sa han bästa kamrat.
Ja, det är riktigt bra.
Ja, då tyckte jag det var fint. Du, och då arbetslivet då? Om det här var skolan?
Ja, arbetslivet, då direkt när jag var färdigstuderad. Jag började studera efter jag hade jobbat i det militära. Då var jag 23 år när jag började studera på KTH. Och sen pluggade jag till civilekonom direkt efter. Och direkt när jag kom ut, under min studietid var jag ledig ett år, för jag jobbade studentpolitiskt som kårordförande. Men när jag kom ut efter att vara klar med min utbildning, då började jag jobba på Stockholm Energi som trainee. Det var ett kommunalt bolag som ägdes av Stockholms stad. Det hade inte jag någon koll på då. Men det har ju präglat min bana i yrkeslivet. Jag jobbade där då som trainee, och sen så jobbade jag med bland annat med affärsutveckling.
Får jag bara säga så här, trainee, får jag översätta det med praktikant?
Man kan väl säga så här att det är en tjänst som egentligen då man får möjlighet att hoppa runt på massor med olika avdelningar under ett år och lära känna företaget i sin helhet under ett år. Så jag tror jag hade sex olika ställen som jag jobbade på under det året. Det är ett snabbare sätt att komma in i ett företag, så kan man säga då.
Men om man blir antagen till trainee-jobbet, då är det underförstått att när du har gått den här rundan så har du ett jobb här, eller?
Ja, det stämmer. Det är så att det var ju 900 sökande och de plockade ut 6, så kan man säga så här. Och det är så, du hade en fast anställning. Men efter trainee-året så hade man möjlighet att välja lite var man ville jobba i företaget, eftersom då hade man ju sett hela företaget. Så då fick man en möjlighet, och man hade ju under det här året egentligen en möjlighet att marknadsföra sig själv också. Så kan man säga.
Ja, men också att de här då avdelningscheferna eller vad de nu var för någonting, några fungerade kemin bra med, och några fungerade mindre bra med.
Så var det självklart.
Ja. Så de kanske hade talat om för personalavdelningen, han borde nog hamna här eller något.
Men det där kände man nog direkt, att det var flera olika ställen man kunde jobba på. Sen var det egentligen, det kanske var både kemin från mig och mot andra, men även åt bägge hållen. Då. Ja. Så det var inte så att man fick liksom prata ihop sig med dem som de ställen man tyckte var roligt att jobba på, helt enkelt.
Men då låter det i alla fall som att du har en gedigen, vad säger, professionell bakgrund. Ja. Du har en bra utbildning och sen har du tränat dig framåt. Alltså, ja. Den där vandringen då från Stockholms Energi, för vad jag förstår så kommer du från någonting i Södertälje.
Det stämmer.
Ja. Vad är den banan då?
Ja, min bana, jag kom ju in i Stockholm Energi, och det var ju ett kommunalt bolag. Det hade jag ju inte egentligen så mycket koll på, utan man sökte jobb som vem som helst. När jag jobbade med affärsutveckling på Stockholm Energi, då jobbade jag med IT-relaterad affärsutveckling, bland annat då internet via elnätet och även då e-faktura. Under den här perioden så var jag uppringd av rekryteringsföretag som frågade om jag ville börja jobba som IT-chef nere i Telia Energikoncernen, som den hette då. Och jag kanske inte hade hoppat på det, men om det inte hade varit för att jag hade fått komma in i koncernledningen där nere i Södertälje.
Förlåt att jag bryter, men hur visste det här rekryteringsbolaget att du dök till något?
Det vet man egentligen inte, för att när rekryteringsbolag jobbar så jobbar de med ganska mycket i tysta. De hade fått ett tips, tror jag. Man tipsar, liksom. De ringer upp, de får ett tips av någon. Prova om han är intresserad. Så jag vet inte var de hade fått mitt namn ifrån.
Nej.
Då vet jag inte det faktiskt.
Nej.
Och det är ingenting de säger heller, utan det är deras kontakter, ja, då. Men jag sa att ja, det lät ju intressant, så var jag med i den processen och kom hela vägen fram. Och då var jag IT-chef nere i Telia Energikoncernen. Sen vandrade jag lite, jobbade med lite olika saker där under några år. Men jag hade förmånen att få bli vice vd i ett av dotterbolagen som fanns i koncernen då. Det var Telia Återvinning som jobbade med sophantering nere i Södertälje och Nykvarn.
Det kanske var någon sagt trainee-grej det där också. Du fick hoppa runt lite.
Lite så, det öppnades möjligheter helt enkelt. Men jag fick ett större och större ansvar när jag jobbade där nere. Men efter min tid då, som vice vd, eller när jag var vice vd på Telia Återvinning, då vart jag pappaledig. Vi födde vårt första barn, kan man säga så. Ja, vi fick vårt första barn helt enkelt.
Ja, du födde det inte.
Nej, man kan nästan säga så, inom citationstecken. Ja, vi fick vårt första barn, jag var pappaledig, och då så sökte SRV Återvinning, som är återvinningsbolaget som egentligen huserar på Södertörn. Det är, vi pratar om Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn som äger det bolaget.
Det är väl en förkortning av Södertörns reningsverk eller någonting?
De säger att historiskt har det stått för Södertörns renhållningsverk. Nu använder man egentligen bara SRV som ett bokstäv. Då.
Men det är, alla kan inte förkortningarna som vi
har. Nej, använder. Precis.
Men det är så... Jag är radioman, så jag måste slå er på fingrarna, ni som är sådär.
Ja. Och där fick jag jobb som vd då. Och jobbade där i 5-6 år. Sen ville telekoncernen, som då hade blivit en betydligt större koncern, de försökte få tillbaka mig då. Och det blev så till slut. Jag landade som vd i ett av telekoncernens dotterbolag, Telenät. Och Telenät hade hand om den samlade infrastrukturen. Fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp och bredband i Södertälje och Nykvarn.
Får jag bara fråga då, eftersom det, orsaken till det här är ju att nu har du kommit till Tyresö kommun som kommundirektör.
Ja.
Den här vandringen i den här koncernen, Telia-koncernen om jag får kalla den så, kan det ha varit så att det finns någonting som heter Peters princip, att man befordras ett snäpp över sin kompetensnivå. Var det så att du kände att du ville byta för att du inte passar på posten eller...
Nej, absolut inte så, utan jag gick in, hade fått ett väldigt tydligt uppdrag när jag blev koncernchef. Jag var vd i dotterbolaget Telenät i 3 år, sen var jag koncernchef. Och det jobbet hade jag 7 år. Jag hade ett jättetydligt uppdrag. Och det uppdraget gick ut på att se till att vi får en verksamhet som genererar en bra vinst till Södertälje. Och jag hade vinster som var nollresultat ungefär, om man tittar på hur man redovisar, så var det nollresultat. Och när jag lämnade koncernen så hade vi vinstrekord var 700 miljoner. Koncernen redovisar ungefär 500 miljoner vinst. Jag hade gjort ett jättejobb med att sälja bort bolag. Vi fusionerade bolag. Vi effektiviserade verksamheten. Och under den här resan så upptäckte jag egentligen då mitt brinnande intresse för samhällsengagemang. Och stod egentligen bredvid statsdirektören i Södertälje och konstaterade att arenan för en statsdirektör och jobba med samhällsfrågor är mycket större än det var när man jobbar i bolagskoncernen. Och då så sa jag, när jag hade gjort mitt uppdrag, jag hade kommit väldigt långt och gjort väldigt mycket, så sa jag så här, jag känner att nu kan någon få ta över det här efter mig. Och jag känner liksom att jag skulle vilja gå till ett jobb där jag kan ha ett mycket bredare arbetsfält. Och då fungerar det egentligen på det sättet att jag berättade det här för lite rekryteringsföretag. Så då kom man in i deras rulla och sen så kom det här jobbet egentligen ut som Tyresö då. Och då sa jag så här, jippie, Tyresö, en Södertörns kommun. Och jag känner mig verkligen som en Södertörnsbo. Jag har anknytning till de allra flesta kommuner här på Södertörn.
Så att... på vilket sätt, så ibland kan det ju låta att du är lite insmickrande, men på vilket sätt har du kontakt med varenda Södertörn kommun?
Just det, när jag jobbade i uppdraget som vd för SRV Återvinning, då hade jag ju de flesta kommuner utom Tyresö då som ägare. Jag hade de andra kommunerna som ägare. Och i Södertälje så har jag haft Södertälje och Nykvarn egentligen som ägare. Och då kan man säga så här, privat så har jag, mina föräldrar haft landställe både i Tyresö kommun och Haninge kommun. Jag är uppvuxen i Huddinge och bor i Botkyrka. Så jag har rört mig över de här kommunerna, kan man säga. Jag känner till Södertörn väldigt bra. Hela mitt liv då har jag huserat på Södertörn.
Homemade man.
Om man kan säga det så, men jag känner mycket för Södertörn och Tyresö som en av kommunerna på Södertörn, självklart. Tyresö ja, känner jag otroligt mycket för bara efter 2 veckor så här.
Ja, men lite grann så här, om de nu som ska rekrytera dig till Tyres, jag hade suttit och fått den här bilden som du nu presenterar, så kan jag ju förstå att de tänder. Men vad har du fått hört för skäl till varför du fick jobbet? Eller får du tala om hur det gick till när du blev rekryterad?
Absolut, absolut.
Okay.
Jag kan berätta hur rekryteringsprocessen såg ut. Så. Det var här, jag tror att jobbet var liksom officiellt egentligen då i slutet av sommaren. Jag blev uppringd av rekryteringsföretaget någon gång i augusti, någonstans där i augusti. Och då beskrev de den här tjänsten och så frågade de om jag är intresserad. Så fungerar när rekryteringsföretaget ringer upp. Och då så sa jag, det hade jag ju egentligen sagt tidigare också, att jag är intresserad av sina tjänster. Så jag är jätteintresserad, sa jag. Och sen börjar processen, då innebär det egentligen att rekryteringsföretaget tittar på massor med olika kandidater. Sen då så plockar man väl fram ett x antal kandidater som de presenterar i första vevan för de som rekryterar. Och sen så plockar de där då ifrån ut 5-6 kandidater, jag tror det var 5 i det här fallet då. 5 kandidater som får träffa den politiska ledningen, som då var Fredrik Saveståhl, det var Mats Lindblom och det var Anita som då var med i rekryteringsprocessen. Och jag träffade dem i en första omgång och då tror jag att det var 5 kandidater som de träffade. Sen gick det en vecka och tänkte att det här gick man inte vidare, tänkte jag, för det gick en vecka ungefär. Men då ringde rekryteringsföretaget upp och sa att du är en av 2 kandidater som de vill gå vidare med. Och då, när man går vidare så, då fick vi då göra, jag fick göra, och jag utgår från att den andra kandidaten också fick göra, massor med tester. Vi fick träffa någon slags psykolog på rekryteringsföretaget som gör någon djupare intervju med en beroende på hur testerna och utifrån testresultaten. Sen när vi har gjort det, då fick vi bägge kandidaterna, tolkare som här också då, träffa den politiska ledningen igen. Vi fick träffa delar av kommunens ledningsgrupp och vi fick träffa de fackliga organisationerna. Det var en eftermiddag som jag var då i Tyresö och gjorde det här. Och efter det var, jag tror att bägge kandidaterna, vi var här samma dag. Efter det, då gick det snabbt. För att efter jag hade träffat de här, det gjorde jag på eftermiddagen. Tidigt morgonen dagen efter, typ 8 på morgonen, så ringde rekryteringsföretaget och sa att de vill gå vidare med mig då, eller dig. Mm. Jätteglad. Och då kommer vi, typ, då är lite processen bara att man ska komma överens om hur ser det ut, när kan man börja, hur lång uppsägningstid och lön och villkor och sådana här grejer då. Så att så det gjorde jag ju då där, måste ha varit i november någon gång, 5 november någonstans i början av november. Och då var det ju Fredrik som skrev på mitt anställningsavtal.
Så du klarade alla tester och du svarade till belåtenhet, ja, men, uppenbarligen.
Och då, det ska inte jag egentligen svara på, utan det får ju andra sidan egentligen hur man har agerat. Men jag har förstått att det kändes bra från min sida och jag har tolkat det som att både Fredrik, Anita och Mats kändes det som att det kändes bra där också. Så att det kändes jättebra för mig. Det liksom varit kemi där på en gång.
Och sen har du fått gå in på radio nu också.
Ja, jättekul att få vara på radio.
Hörru du, kan vi gå in på då... alla är ju inte bevandrade i den kommunala organisationen. Nej. Men din titel är då kommundirektör. Får jag säga då att då är du högsta tjänsteman i kommunen.
Precis, det stämmer.
Och du har ett antal avdelningschefer som vi ibland kallar, i alla fall tidigare kallar förvaltningschefer. Alltså socialförvaltningen, skolförvaltningen och så vidare. Ja. Det är dina närmsta medarbetare.
Stämmer.
Men du, vad gör kommundirektören förutom att sitta och prata med folk? Alltså, vad är de viktigaste uppgifterna för en kommundirektör?
Ja, jag rapporterar ju då till kommunstyrelsen. Så jag är den tjänstemannen som egentligen förväntas ha en helhetskoll på hur organisationen fungerar. Men också, inte bara ha en helhetskoll, utan också planera, samordna olika saker inom de kommunala förvaltningarna då.
Ja, och på, hur kan man samordna, menar jag då, skola och äldreomsorg?
Ja, och det ska inte jag svara på riktigt nu.
Nej.
För jag håller ju på att bilda mig en uppfattning om saker och ting. Då. Och det är klart att det finns ju vissa verksamheter som är lättare att kanske då på något sätt se. Då. Men utgångspunkten, jag kan inte svara på riktigt hur man gör det i Tyresö kommun. Utgångspunkten är ändå att man ser då hur flyter arbetsflöden. Och då kan man se så att det finns barn. Barn är man ju då, man befinner sig på olika ställen. Man befinner sig i förskola, skola kanske också då. Men man kan också befinna sig i kultur och fritidsverksamhet och så. Så det finns ju klart då, när man tittar på barn, var befinner sig barn till exempel i vår organisation? Var befinner man sig om man är arbetslös? Vilka delar då får man ta del av? Så man kan ju se så, det gäller att ha koll på hur ser flödena ut. Så vi gör tar en helhetsperspektiv för varje individ egentligen då. Men jag kan inte i detalj gå in på det, eftersom jag nu håller på att sätta mig in i frågan om hur Tyresö kommun fungerar och så.
Ja, jag vill ju kunna säga, kom ihåg vad ni hörde det först.
Ja, okay.
Det är mitt jobb. Du har själv varit inne på det. Det var, om du fick eller alltid har haft ett samhällsengagemang, men på något sätt, det var det här bredare arbetsfältet, det var det som drog.
Ja, man kan väl säga så här att det, går man 10 år bakåt i min karriär, 10 år bakåt i tiden, då var jag vd för SRV Återvinning, precis skulle få ett nytt vd-jobb. Och då, visst, jag tänkte på affärsmässig samhällsnytta då, affärer och så och samhällsnytta. Men jag skulle säga så att i mitt jobb, mitt sista jobb där som koncernchef i telekoncernen, när man fått jobba väldigt nära politiken och se helheten av hur en kommun utvecklas, så skulle jag säga så att mitt samhällsengagemang har blivit ännu starkare egentligen då. Vad kan man göra för att en kommun ska bli bättre? Det ska bli bättre, enklare och roligare att bo, leva och verka i kommunen. Och vad kan vi då göra för Tyresöborna? Och då har man har en palett med saker och ting egentligen som ska bara fungera och förväntas fungera. Och vad kan vi göra bättre? Lite så. Jag känner mycket för de här frågorna.
Ja, då ska jag göra dig trygg också. Jag tänker inte fråga om din politiska hemvist.
Nej.
Det lämnar vi där helt. Men vi går till dig som person istället. Ja. Om du får välja egna ord, hur skulle du beskriva dig som chef?
Ja, som chef.
Vad gör dig till en duglig chef?
Ja, duglig chef får ju andra svara på vad de ser. Men jag ser så att jag tror att när andra beskriver mig som jag hör, så tror jag att jag är bra på att bygga relationer. Och jag tror att relationer är en viktig ingrediens om man skapar framgångsrika organisationer. Jag har också en positiv människosyn. Jag tror gott om alla människor. Så att jag tror att alla människor också kan prestera och så. Jag vill gärna jobba med de här begreppen samarbete eller tillsammans. För jag är helt övertygad om att man tillsammans kan nå ett bättre resultat än var och en kan nå ensam. Och de här frågorna det är viktiga frågor för mig, och jag kommer jobba på det sättet. Jag har ju en kommunledningsgrupp, så där börjar jag ju då. De cheferna som är närmast mig, de vill jag att vi ska jobba tillsammans, inte var och en för sig. Det kan ibland bli så. Jag är kommunikativ och tydlig också.
Mm. Det kanske blir lite upprepningar, men alltså jag tänkte så här, vända på, inte om du beskriver det själv, utan vad tror du, alltså de kommunala tjänstemännen och kanske då snarare kommunledningsgruppen mest kan förvänta sig av ditt ledarskap? Alltså peka med hela handen eller bjuda på fika? Eller?
Jag tror man kan förvänta sig av mig att jag är en väldigt tydlig person. Samtidigt som jag är mån om att vi har en grupp som resonerar kring frågor. I synnerhet när man pratar kring styrning. Så att man får känna att man är delaktig i en process som leder fram till ett beslut. Så delaktighet eller samhörighet, om man vill använda det ordet, är viktiga ingredienser för att skapa motiverade människor. Man skulle som chef kunna gå in och peka med hela handen, så här vill jag att vi gör. Mm. Oftast finns det ingen rätt och fel. Det viktiga är att när vi går ut i rummet ska vi ha människor som fortfarande känner sig motiverade. Och då menar jag att då är peka med handen ledarskapet ett felaktigt sätt att använda, oavsett organisation. Det fungerar kanske bara vid ett tillfälle, och det är när det är kris. Då kan det vara bra att peka med handen. Annars, i ett vanligt dagligt arbete, så är jag då en person som förespråkar att vi ska göra det tillsammans. Så jag menar ju liksom att i Tyresö kommun finns ungefär 3000 medarbetare. Det är 3000 medarbetare som ska hjälpas åt att göra kommunen bättre.
Och det ska du fixa till. Alltså jag undrar då så här, som kommundirektör, även om man nu säger, jämför då kommunen med ett bolag, och då skulle man kunna säga att du på något sätt är vd i kommunen, lite så. Alltså som vd i ett kommersiellt bolag eller privat bolag, då kan du peka med hela handen. Alltså det finns ju en styrelse där också, men de ger ju dig någon slags direktiv en gång om året eller någonting i den stilen. Det kanske beror på lite hur väl tajt man är med ordförande eller någonting så. Men alltså, känner du att du kan påverka Tyresös utveckling? Och i så fall, åt vilka håll ska vi gå?
Ja, om vi tänker på Tyresö kommun som organisation, så absolut. Där är jag ju då högsta tjänstemannen. Och de andra är ju, det är en organisation som baseras på också att man har rapporteringslinjer. Och jag rapporterar till kommunstyrelsen. Så att det kan man säga att en organisation, oavsett om det nu är en kommunal organisation eller någon annan organisation, så finns det någon slags hierarki. Så absolut, det är så känner jag. Men en hierarki jag lärar, jag är fortfarande för det att man ska samarbeta och liksom resonera sig fram och känna sig delaktig. Delaktighet, vi pratar mycket om motivation, och då finns det vissa motivationsfaktorer, och de känner jag mycket för. Det ena är att man ska få känna sig kompetent på jobbet. Människor måste få känna sig kompetenta på jobbet. Va?
Jag kan det här.
Ja, du kan det. Ja, men lyssnarna kanske inte kan det. Ja. Man måste få känna sig kompetent. Och så måste man känna liksom att man inte har en chef som står och hänger över axeln. Det vi pratar om autonomi. Ja. Och det sista är då att man har samhörighet. Man liksom känner, man uppskattas för det man gör. Och man befinner sig i ett sammanhang, samhörighet. Så det är jätteviktiga faktorer. Så. Och jag vill gärna jobba på det sättet.
Och du har testat dem i de här bolagen. Du har varit och sett att det funkar.
Jag har testat av dem i många andra organisationer och jag vet att det fungerar, ja.
Men om vi säger då, du pratade ju om Tyresö kommun som organisation,
ja, just det.
Kommunhuset, om vi säger så. Men Tyresö, alltså kommunen Tyresö, inte huset, utan vi medborgare som finns här, om vi ska växa fortare eller mindre eller satsa på äldreomsorgen. Jag är ute efter hur mycket kan du tangera de politiska besluten?
Nej, men de politiska besluten, då ska man veta att de politiska besluten är viktiga. Man måste förstå skillnaden mellan tjänstemän och politiker. Politiker fattar besluten om vad som ska göras, vad vi ska uppnå och så. Medan vi tjänstemän egentligen då får ta fram hur ska resan se ut för att vi ska nå dit som politikerna fattar beslut om. Det är den stora skillnaden egentligen då. Jag kan inte gå in och fatta politiska beslut, det kan jag inte göra.
Nej, jag tänker lite mer så här. Du ska inte tycka någonting om min fråga nu, utan bara om det rent tekniskt är möjligt. Jag menar, det har ju varit en diskussion om den här skattehöjningen som den nya ledningen har genomfört. Och då kan man ha olika uppfattning om det var nödvändigt eller inte nödvändigt. Och så, i vilken mån kan, om vi nu säger att du ser, för jag gissar att du tittar på bokslut eller månadsrapporter och såna här saker. Om du ser att det är på väg mot pipsvängen, talar du inte om det då? Eller ska politikerna fatta det själva eller? Kan du säga det? Nu får ni vara försiktiga här.
Budgeten för ett verksamhetsår fastställs ju av kommunfullmäktige. Och då lägger man ju... Ja, vi har egentligen att följa budgeten oavsett om man är politiker eller tjänsteman. Så har man en budget att utgå ifrån. Den är fastställd av kommunfullmäktige som är högsta beslutande organet. Och när man tittar då, om det är någonting du som säger att det avviker från budgeten, så vill man ju helst ha då att det ska ta fram åtgärdsplaner som gör att vi kan komma tillbaka till ett budgetläge. Då kan man säga att vad det gäller att påverka ett resultat i olika riktningar, så det finns ju en intäktssida, oftast bestående av skatt, till stor del skatt då när man jobbar i en kommun då. Men det finns ju också en kostnadssida. Och jag ser så här att vad det gäller kostnadssidan, så har jag ett otroligt stort ansvar att se till att vi har en organisation som hela tiden kan få ut mer för varje skattekrona. Vad det gäller intäktssidan så är det ju rena politiska beslut där. Det är ingenting som jag överhuvudtaget, där har vi politiska beslut. Jag kan inte fatta beslut ur den.
Jag förstår att inte du kan fatta politiska beslut, och det ska du väl inte göra heller. Det är inte din roll. Nej, jag bara tänker mer såna här saker som... De här intäktssidan till exempel, så kan man ju få in lite skatter, och de prognoserna för vilka skatteintäkter vi förmodas få, de kommer väl från SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, och de kan ju räkna lite fel ibland, men i alla fall, man får väl ett gott här, hyggligt bra stämmer de. Men sen kan det ju vara så att man har en verksamhet som kräver mer pengar, och det sägs då att här i kommunen så har man haft rätt mycket markförsäljning som har bidragit till intäktssidan. Jag diskuterar inte rätt eller fel nu, utan jag bara menar, om du rent hypotetiskt skulle säga, ja men så här kan det inte fortsätta, vi kan inte fortsätta att sälja mark. Får du som kommundirektör gå och säga, nej men det här är nog inget bra långsiktigt? Det jag är ute efter, att du kan få använda din kunskap.
Ja, men även där har politikerna egentligen fastställt de övergripande målen. När man säger så här, i kommunfullmäktige så har vi en kommunplan som egentligen talar om då att vi måste ha en hållbar ekonomi, alltså långsiktigt hållbar ekonomi. Att varje generation ska stå för sina egna kostnader. Så vi kan liksom inte skjuta eller ta från någonting då så. Så att det gäller att göra det på ett klokt och genomtänkt sätt. Intäkter ska kunna förenas med och kostnader ska gå jämnt ut. Det är mitt uppdrag egentligen då. Och det jag kan styra på är att vi jobbar på ett effektivt sätt. Och då pratar vi egentligen kostnadssidan. Den kan jag nämligen styra. Och också då se vad får vi ut för skattekronorna. Och här förväntas också att jag gör det. För då kan man säga så här att vi ska hela tiden ta bort det som är slöserier. Det vill säga det som inte vi behöver göra, om vi gör saker i onödan, vi gör saker på felaktigt sätt. Det är ett enkelt sätt för mig att styra verksamheten och kostnader. Och jag kommer också vara tydlig med att jag förväntar mig och vill att 3000 medarbetare hela tiden kommer med förslag och idéer som gör att vi kan sänka våra kostnader eller få ut mer för varje skattekrona. Det vill säga kvalitetshöjningar och sådär. Ja.
Du, då ska jag citera den här Fredrik Savestål som, ja, var med, som då var kommunstyrelsens ordförande när du kom till då här. När du föddes här. Då sa han så här: kommundirektören är en avgörande spelare för att skapa en väl fungerande kommunal verksamhet. Vad tror du att han menar med det?
Ja, men jag tror att...
Alltså, vad är det som gör att kommundirektören är avgörande?
Jag tror det är jätteviktigt hur chefer i överlag agerar och även då vilka kulturbärare och vilka värderingar man bär med sig. Och för mig så är det, ju högre upp man kommer i en organisation, desto mer tydligt blir det här. Man kan påverka mycket mer, man sitter som en hög chef då. Och därför tror jag som kommundirektör så har jag en oerhört stor möjlighet att påverka både egentligen hur vi ser på våra värderingar, men också hur vi agerar med förbättringar och sådana grejer. Och jag tror att det ligger i hela tankesättet att så som högsta ledningen vill att vi ska göra kommer vi göra. Eller så som högsta ledningen agerar kommer resten av organisationen agera. Så det är en oerhört viktig roll som man har som kommundirektör. Men inte bara som kommundirektör. Som chefer överlag så förväntas man egentligen då ha en jobba på ett positivt positivt sätt som leder till framgång egentligen då. Och då är man kulturbärare, men också tydlig med att man har gemensamma mål och sådär. Och man måste se till att man har motiverade medarbetare. Och det pratade vi om lite förut.
Ja, då är jag inne på jämförelsen igen, ja, med privata företag och vd-rollen. Om man säger så här, vd-rollen i alla fall i halvstora bolag, så brukar man prata om att man får ungefär 5-6 år på sig. Alltså max. För att nå de här målen som styrelsen har satt upp. Hur lång tid har man på sig som kommundirektör?
Det är alltid styrelsen som egentligen då anställer kommundirektören och utvärderar kommunstyrelsen som utvärderar kommundirektören. Och det gäller ju egentligen i alla organisationsformer man har en styrelse som utvärderar ens jobb. Nu när jag gått in i det här jobbet så finns det ju förväntningar på att jag i slutändan ska kunna åstadkomma en förbättring vad gäller ekonomin. Så. Och då kan man säga så att om det är kulturförändringar som... Jag är så ny här nu, men om man behöver göra kulturförändringar och förändringar i arbetssätt så är det någonting som tar... Det är en flerårsprocess, så kan vi säga, i en organisation. Och det är en ganska stor organisation vi har, så då kan man säga så att... Jag vill ju egentligen få ut en förbättring, att man jobbar med en förbättringskultur, alltså förbättringar och hela tiden, ja, systematiskt förbättringsarbete. Och då kan vi säga så att det är en flerårsprocess, så kan vi säga.
Ja, men alltså om det inte har hänt någonting, alltså effektiviseringar inom 4-5 år, då sitter du lite löst till.
Den frågan ska inte jag svara på, den får du ställa till mina chefer eller min tillkommunstyrelse.
Okej, tack. Du börjar låta som en politiker nu. Om vi tittar då framåt, för du har väl i sig förhoppning att det blir lite mer än 4 år. Vad ser du som de största utmaningarna? Vad måste man rätta till först? Det kanske inte du får svara på.
Jo, jag kan svara på den frågan också. Rätta till först. Man kan väl säga så här att jag är ju rätt ny då. Jag är ju inne i min lyssna- och lärafas. Så. Och då så det är klart att jag träffar mycket människor och mycket människor som tycker och tänker och sådär. Men den bild som målas upp i alla fall, och även av politikerna, att vi har ett ekonomiskt resultat som inte är tillräckligt för att kunna utveckla kommunen på bästa möjliga sätt. Så just ekonomi är någonting som egentligen då ska bli bättre. Hur? Det kan jag inte svara på riktigt ännu. Men vi vet vad vi behöver göra bättre. Hur kan vi inte riktigt svara på? Men det finns några viktiga ingredienser i mitt ledarskap. Och det är att vi har 3000 medarbetare som har möjlighet att på ett strukturerat sätt lämna fram sina idéer och förslag på hur vi kan göra saker och ting bättre. Och vad är det vi inte ska göra så här. Det kan inte vara sig en toppchef eller chef överhuvudtaget i sig, utan man måste som medarbetare gå till sig själv och titta på hur ser jag på saker och ting och vad kan vi göra bättre för att det här ska bli, ja, mer ut för varje skattekronor. Så att det kan väl säga så här att ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, det är viktigt.
Men då alltså, ska jag tolka dig rätt, inledningsvis så börjar du peka på vi måste få ordning på ekonomin. Det är första prioritet. Finns det någonting du säger, men här har ni kommit jättelångt. Det här behöver jag inte rota i på rätt länge.
Jag tycker att vi har kommit långt i många frågor. Vi jobbar ju med de här värderingsfrågorna nu till exempel. Där har vi kommit väldigt långt skulle jag säga. Både på ledarskapsfilosofi, medarbetsfilosofi. Vi har kommit långt och de håller vi egentligen på att implementera. Och värderingarna är så otroligt viktigt att vi har en bild av vilka värderingar vill vi ha i den här organisationen. Det styr liksom när vi ska anställa medarbetare, när vi ska utveckla medarbetare. Så där har vi kommit långt. Vad det gäller en annan sån viktig grundingrediens är ordning och reda. Och där tror jag att det är, på vissa ställen har vi kommit jättelångt. Och vi har otroligt duktiga, bra ambitioner ska vi säga här. Och här tror jag att vi är på god väg också då. Man måste ha ordning, man måste ha koll på hur man jobbar idag. För det är grundförutsättningen om man ska kunna till exempel jobba med digital transformation som är viktigt.
Om man då sammanfattar det här på något sätt då. Skulle du kunna ge oss idag en bild av hur Tyresö ser ut om 5 år om dina visioner eller dina ambitioner blir verkställda?
Jag skulle vilja säga så här då, att pratar vi Tyresö som kommunorganisation, ja, eller Tyresö som geografisk yta?
Både och, om, ja, du har möjlighet.
Ja. Ja. Men då kan man säga så här, Tyresö som geografisk yta, vi börjar där för den kanske är lättast. Där har vi då en översiktsplan som egentligen talar om hur ser man bilden fram till, jag tror det är 2035. Mm. Så, och sen har vi en kommunplan också som pratar några år framåt. Och min ambition är att vi ska försöka fullfölja det här, det som står i de här dokumenten. Där pekar man också ut visionen med det hållbara Tyresö, här trivs nya tankar och så. Och det är min ambition att kunna följa den plan som kommunfullmäktige har pekat ut, både översiktsplan och kommunplan. Ja, och det är höga ambitioner det faktiskt. För då är det omvandlingsområden som ska göras om och det är med mera. Och det är massor med Tyresöbor som ska... Vi räknar med att det ska vara 60 000 Tyresöbor här, jag tror det är 2035. Så att det är mycket som behöver göras. Tittar man på organisationen...
Kommunhuset.
Ja, och det är betydligt mer än bara kommunhuset gör. Tittar man på de som sitter och jobbar i kommunen, bland annat kommunhuset då, så ser jag egentligen då att jag är ute efter ett ledarskap där man har då en filosofi att man förstår det här med samarbete, öppenhet, att man tillsammans kan hitta nya möjligheter. Jag brukar tala om oupptäckta möjligheter. För mig är oupptäckta möjligheter sånt som bara finns och ligger där på bordet men vi har inte lyckats hitta dem. Och i normala fall så kan man kanske hitta de nya möjligheterna, kan man som medarbetare hitta sina egna processer. De oupptäckta möjligheterna tror jag man hittar om man umgås med människor som man aldrig har gjort tidigare och resonerar i nya banor. Så att både då möjligheter som finns och som man kan ta hem och oupptäckta möjligheter är jag ute efter att fånga in. Jag tror vi ska se en organisation om 5 år där vi har ett ledarskap som präglas av en otrolig öppenhet. Där vi har medarbetare som är motiverade, glada, friska och engagerade. Och kommunbor, Tyresöbor, som känner också då att de får ett bra bemötande när de pratar med kommunen. Det är min ambition så.
Får jag bara säga, och jag tror att jag har rätt nu, jag ska bara förklara kommunplan. Ja. Översiktsplan.
Ja, sorry.
Ja, nej men... Kommunplan är väl det den äldre generationen skulle ha kallat för en budget för kommunen. Alltså den budget man tar varje år. Eller innehåller den mer?
Den innehåller mer än egentligen bara budget. Den talar om det här med att vad är vår vision. Den talar om hur vi ska jobba med värderingar och sådana här saker. Så kommun för mig att jag har satt egentligen då en bra förutsättning. Nu ska vi bara fylla det här också då. Så att... Det innehåller mer än bara de ekonomiska målen. Det innehåller mål på andra ställen också.
Okej, då har vi klarat ut det. Och nu är vår halvtimme slut. Så då ska jag först och främst tacka för dagens samtal. Och sen hoppas jag inte... Jag hoppas att jag inte behöver komma tillbaka med någon ond öga och glo på dig och säga, vad håller du på med? Nej. Lycka till, Stefan.
Tack.
Så håller vi tummarna att den här visionen blir uppfylld.
Ja, men kul att få komma hit också då. Jag hoppas att få komma hit flera gånger.
Okej då, tack då. Ni har hört Stefan Hollmark, vår nya kommundirektör, berätta lite om sina tankar. Tack för att ni lyssnade.